Många av de här låtarna har som hook, som det kallas i populärmusikindustrin, då, eller gjorde förr i alla fall, ofta i slutet av refrängen, men lite talad. Så är det, vi pratade om en, till förra avsnittet, om den här Eugene som Ace Frehley gjorde med att den kan avslutas, men det är liksom en lång sjungen, lite catchy refräng, och sen så kommer My name is Eugene i slutet. Här är lite samma, att det kommer en slags refräng, det går hit, det går dit, det går runt, och sen så slutet då, den startar på ett kick, det är en makalös manik. Sen som typisk lite sån här fras i slutet av refrängen är många av de här som har något skönt. Inte i början av refrängen.
Nej, men det är väldigt allsångsvänligt.
Ja.
Vi är många som stått på minidiskon och
precis, och dansat.
Med ännu icke målbrottiga röster. Ja. Jag säger, en makalös manik.
Ja.
Sveriges Radio.
Hej, hej, hemskt mycket hej igen, ungdomar. Ni lyssnar på Snedtänkt, podden som tar upp sånt som andra poddar inte tar upp, bla 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 bla. Mattias Lundberg, du var med här förra veckan.
Jajamän.
Du är fortfarande musikprofessor.
Jajamän, och jag oar hela natten.
Ja, och du är detta i Uppsala. Men det, alltså, vi kommer ju prata nu om liksom, tämligen låg musik, populär musik.
Ja, men den säger ju ofta väldigt mycket under vegetationen. Ja, i musikhistorien säger ju väldigt mycket det, är allt som har varit jättepopulärt under en kort tid, men som inte har satt sig i slags kanonmedvetande att det här är viktigt. För det kan ju säga oftast mycket mer än det här som har traderats generation för generation. Så att det är väldigt musikhistoriskt intressant, tycker jag, att dyka ner i de här novelty-låtarna.
Men är det inte det du forskar på?
Nej, det kan man inte säga. Men jag tänker ju på musik all vaken tid och mycket av sovande tid också. Så att det, man tänker på, men det, annars håller jag på för tillfället mest med den svenska reformationstidens musik. Så lite annorlunda.
Ja, just det. Fanns det några novelty-låtar?
Ja, det finns ju, motsvarigheten finns ju faktiskt, de som har försökt att skalda och skriva musik med ett specifikt syfte. Det finns såna här i Stockholm, såna antipapistiska visor som spelas om att på Rom och påven är antikrist och så vidare. De är allt för upptagna vid sin egen tid för att liksom ha kunnat bli några slags salmer eller så. Men de är ju en slags novelty, kan man säga. Och Rom, hur går det nog nu med dig och såna här sånger.
Men det låter ju nästan ännu mer som sin tids kampvisor. Mm. Alltså att man kan placera in dem i samma tradition som Internationalen eller Arbetets söner eller så. Som haver, i förra veckans avsnitt så satte vi upp någon sorts, eller du satte upp någon sorts diagnoskriterier för novelty-hitten. Och vi ska här och nu titta på och lyssna på diverse svenska novelty-hittar. Eller vad du påstår är, och så får jag väl säga emot.
Ja, precis. Och lyssnarna får se om de håller med eller inte, eller hör av sig med sådana som de tycker borde ha nämnts. Och så.
Ja, för vi kan inte nog understryka detta, att det här är ju ingen absolut genre. Alltså, det är ju ingen som har satt sig ner och nu ska jag skriva novelty hit, eller kanske det, men jag skulle säga att själva begreppet är ju någonting som andra har lagt på efteråt.
Ja.
Alltså när man analyserar en viss sorts sånger, så ja, men vad har de här gemensamt? Ja, men det är att de alla på något vis försöker presentera någonting nytt. En fluga, en trend, en ny fang.
Och det tror jag alla förstår, även om man inte har hört uttrycket novelty hit, så tycker det är konstigt. Varför måste det finnas ett namn på det? Varför finns det inget svenskt namn? Så, men, om man räknar upp sådana här, så tror jag intuitivt att de som känner till dem kommer att förstå vad det handlar om man säger fågeldansen, ballongdansen, hej hej, hemskt mycket hej, oa hela natten, snabbköp, kassörskan. Nu tar jag bara exempel nästan från 80-talet där, men ja, då förstår man vad det är för härad man befinner sig i.
Och vi kanske kommer att notera att just 80-talet är väldigt novelty tätt. Men vi skulle kunna börja lite tidigare än så.
Mm. Men om vi börjar på svensk 60-tal, då vad har vi för novelty hits där?
Ja, just det. Nu har vi alltså ägnat en timme åt själva kriterierna.
Ska vi väl diagnostisera?
Vi har ju längs vägen droppat ganska många exempel. Uh-huh. Och det är klart att alltså svensk novelty-låthistoria går ju mycket längre tillbaka än så. Du kan ju hitta massor med Kjell-Sylväng-låtar och sådär som också på något vis liksom lanserar en ny uh-huh. rytm, en ny takt, uh-huh. en nytt begrepp.
Semesterjazz med Ernst Rolf. Det är inte så många som tycker att det låter jazzigt. Det är en slags snoa. Men han hade hört att det fanns något som hette jazz, och då måste man sjunga om det och kalla det så.
Jazz var ju verkligen på 20-talet ett ord som i sig signalerar modernt. Så det kastar vi in. Alltså att jazza blev synonymt med att dansa. De flesta dansar ju inte till jazz utan till de klassiska svenska tretakts musikstilarna.
Nu har jag släppt mig lös och nu är jag generös. Nu ligger man på magen hela dagen för att ljus. För staden släp och slit kan ju inte komma hit, och nubben står på is i skafferida hela natten som katten. Det är bara fester, min fru kära, du har jag givit semester. Inga band som binder, inga sorger av någon sort. Sommar måste njutas för den är så kort.
50-60-talet så ligger ju, det är inte så många artister som tar sig själv på så stort allvar och försöker vara coola, intellektuella sexsymboler och så. Därför får novelty så står inte ut i lika mycket relief, kan man väl säga. Utan det ligger närmare ett allmänt uttryck som populärartister. Men när de börjar försöka vara coola, distanserade och icke-ironiska, det tycker jag öppnar upp under 70-talet för en så att säga banal, plojig, vulgär, komisk motbild. Det finns ju, jag nämnde ju den här King Kong Song och What About Livingstone. Om man ska ta upp exempel som uppfyller många av de här kriterierna, fast det är skrivet av stora konstnärer, eller vad ska jag kalla, Benny Andersson får räknas som en sådan.
Ja, alltså det får han ju verkligen göra nu, och det var han väl, alltså det fanns väl ett embryo till det redan då, men 74 är ju Benny Andersson och Björn Ulvaeus fortfarande väldigt sökande.
Ja, och Stickan kanske har varit en sån som har liksom tubbat dem lite i att nu har vi en sån här låt, kanske vi ska ha en sån här, och att liksom det ska finnas något för alla på den här ABBA-skivan från 74.
Ja, och Stickan hade ju fortfarande kvar väldigt mycket det här med att ha liksom hockiga ord, och Stickan åkte ju mycket och solade på Kanarieöarna, så han kom med någon spansk fras, Fernando, den kan vi göra någonting på. Ja, okej, för Björn Ulvaeus skriver någonting om Fernando. Just de här låtarna du nämner, de har jag ingen relation till.
Nej. Det är ju, om man ser så här då, på tidigt 70-tal, 72, det är liksom allvarlig tid för liksom den här musikrörelsen och alternativrörelsen. Mycket politiska texter. Från en sån liten sfär då, som många inte skulle förknippa med novelty hits. Vad ska man säga om In kommer Gösta? Filmen Arthur and the Dam. Många skulle ju värja sig mot tanken att det skulle kunna vara novelty, men tänk vad många av de här kriterierna den uppfyller. Det låter som lekstuga hemma hos någon. Det är talad sång. Det finns en gösta, det finns ett narrativ och så vidare.
Ja, men om detta är kriterierna, om vi köper din symptombild, så absolut.
Nu om innan vi går in på 80-talet skulle jag säga 1979, Bröderna Djup, Vi bor på landet. Där är det full pot. Alla 14 diagnoskriterier skulle jag säga upp.
Ja, men, och det där är ju också någon slags rakt nedstigande led. Alltså apropå det lantliga. Alltså, det doftar ju ganska mycket snoddas som de. Ja. Det doftar absolut Tore Skogman.
Skivan heter, min kompis hade fullängden, den heter ATOS. Är ni redo alltså? Det är också en sån här liksom, de här spelar en slags rockabilly-liknande, men då på västgötska då.
Och så var de ju tre bröder och en brorson, och de stod i blåställ och omförsammässa.
Och hade lite dialoger på västgötska emellan och sådär.
Och så var ju den stora hitten var väl Vi bor på landet.
Ja, som jag tror slog igenom i Nygammalt.
Det
så
att
då är de också lite på en överlappar lite med det sound som ändå kunde finnas hos de här bröderna
Lindqvist.
Ja, precis.
Som var husband hos Bosse Larsson i Nygammalt. Ja, men absolut. Alltså, soundet, visserligen då, är det ju kul att de spelar på lia. Alltså, ja, det finns ju en gimmick.
Ja. Alltså, och det var lite sån barnvisupplägg att vi köpte det, så köpte hästen och därför lägger man på en i taget nästan lite...
Old MacDonald Had a Farm.
Ja, precis.
Det är i mitt huvud, ja, de är det lätt att blanda ihop.
Ja. Man kan säga att på 80-talet finns det också några såna här importerade novelty hits.
Ja, apropå Nygammalt och TV så kommer ju Ballongdansen. Eller det framförallt Fågeldansen.
Ja, bägge de tror jag är ett svenska inspel med Kurt Hagers som verkar ha varit att go to dansbandet när man ska göra sånt här. Men det har ju en förhistoria. Jag tror att det var Bert Karlsson som introducerade i Sverige då Fågeldansen från någon nederländsk för... laga, men naturligtvis samma dans. Den lärdes ju ut i skolan och så. Jag tror till och med jag gjorde på gymnastiken.
Ja, och jag
liksom, fick göra det.
Jag är osäker, men jag är osäker på om den spelades första gången i TV, men den spelades ju absolut i TV och jag tror i Nygammalt just. Och så fick man ju lära sig. Man gör ju näbbar med händerna och sådär.
Och så Kurt Hagers ganska så här smöriga saxan. Det är verkligen dansbands soundet där. Och de som också gjorde Ballongdansen, som ju tror jag hade någon BBC-förlag, kan man ana. Det är lite, det finns inget roligare för britter än män som nästan visar skrevet och så.
Ja, och den var ju Ballongdansen lanserades ju i tv-programmet Nöjesmaskinen, som där Sven Melander gjorde, kanske inte tv-debut, men programledardebut ihop med hon som...
Kato?
Nej,
det var senare.
Stina Lundberg,
ja,
som sen
det.
Blev Stina Dabrowski. Och sen blev Stina Lundberg Dabrowski. Och sen
det...
blev Stina Lundberg igen.
Ja, just det. Var Melander en av dem som dansade också? Man dansade med ballonger som skydd, så skulle de gå sönder. Dit,
alltså, i Nöjesmaskinen, alltså, i deras kompott, för det var verkligen som ett... Det var liksom egeninspelade sketcher, det var reportage från massor av både i världen och i Stockholm. Och så var det mycket sånt här roliga klipp de köpte i bulk. Men också pingvindansen.
Också sånt,
ett gäng pingviner som stod
dansade. Gjorde de samma sak som i dagens sån här YouTube?
Ja.
Att man tar saker som man hittar och tycker är roligt och så visar man dem. Liksom.
Det är verkligen samma sak. Det är en sorts variety show. Och där, du minns Supremes Baby Love sjungen av bebisar som minnar. Det var också ett återkommande
klipp. Det var väl också fasta inslag, samma i det här programmet Rassel som på lördag, att man körde samma vecka, eftersom det var, nog kunde en och annan ha VHS och spela in det, men annars var det inget problem att visa samma sak. Även den här veckan måste vi väl se här Peter Sellers sketchen som liksom gick vecka efter vecka.
Alltså precis. Alltså det är ju public service. Det fanns nog också liksom en efterfrågan. Det kom nog, jag gissar, 500
vykort. Vad är sån hette?
Ja, men det kom nog i mellantiden 500 vykort från folk som ville se pingvindansen igen. Så då visar man den igen. Och ballongdansen, den börjar ju med alltså, att man också visar klippet. Här är de här tre britterna som gör rolig dans. Och sen är typ sista avsnitt av Nöjesmaskinen så gjordes ju då en egen variant med Sven Melander, nämnde Bosse Larsson från Nygammalt samt Lasse Åberg.
Vilken kombination. Vi har ju varit inne kanske på den här lite hemliga byrån, Hej hej hemskt mycket hej.
Ja, de har vi nämnt oproportionerligt mycket i förra veckan.
Men avsnitt. Det är på någon slags ädel novelty hit på en sätt, för det uppfyller så många av de här kriterierna. Dels är det personer som normalt är förknippade med något helt annat, nämligen de här barnboksförfattarna Sören och Anders från Närke, Örebro.
Ja, Sören Olsson och Anders Jakobsson, två kusiner som har skrivit om Suno och Bert och Håkan Bråkan.
Som jag tror fortfarande trycks och läses.
Ja, och skrivs om. Skrivs och skrivs om.
Filmer med mer.
Ja, det är en stor industri de har byggt upp sedan 80-talet. Började som radio.
Ja, just det.
Det var liksom det första formatet. Mm. Alltså, Sune-berättelser i...
Och Sune var tror en liten yngre pojk, och Bert var en mer en slags pubertal...
Ja, precis. Men bägge är de ju tjejtjusar. De handlar ju ganska mycket... Alltså, Bert handlar ju ganska mycket om...
Önsketänkande hos författarnas heroiska jag, kanske.
Ja, jag tror ännu mer det handlar om att de ville ge röst åt en sorts pojkar som kanske inte syntes så mycket i barnkulturen. Alltså, nej, alltså pojkar med libido. Att ta även...
Ja, ja.
Faktiskt, alltså unga mäns sexualitet på allvar. Mm. Sen kan man tycka vad man vill om resultatet. Men hur som helst, de hade också ett band där på 80-talet. Ja.
Hemliga byrån. Jag tycker namnet är väldigt novelty. Och man säger hej, hej, hemskt mycket hej till någon som är född på 60-, 70-, 80-talet. Eller tidigare, så kommer de nog känna igen. Ja, just det fanns en låt som hette så. Men väldigt få har talat om hemliga byrån. Sen uppfyller det dessutom det kriteriet med att det bara att det är en falsk start. Och man börjar, nej, lägg av, det är inspelning här nu. Och sen börjar det. Och sen har det ett narrativ om en väldigt mager historia, får man säga. Det är en man som säger hej, hej, hemskt mycket hej. Och det är det det handlar om i ett antal verser.
Han sa...
Den har ju nästan en sorts metanivå i att den liksom själv medger hur irriterande den är. Den här mannen går ju runt och säger hej, hej, hemskt mycket hej. Och omgivningen tycker att det är jobbigt att lyssna på. Ja, och så får vi hela tiden detta bevisat för oss om i en refräng som är ju väldigt medvetet tjatig.
Ja, och som är väldigt mycket i någon slags... ljudbilden är väldigt mycket 80-tal, här tog om 86... Så det är väldigt mycket, och det är ljudeffekter. Så här, någon som slår ner honom i skorna, så är det sådana ljud och lite olika fjäderljud när han flyger upp igen och så vidare.
Det är också tämligen lågt.
Och när han är i kistan från andra sidan så kommer det återigen sista hej, hej, hemskt mycket hej.
Ja, men det är inte, de har inte tillgång till Mikael B. Tretows maskinpark.
Nej. Alltså de borde haft med Tretow som... medhjälpare här. Men han gjorde väl ungefär samma år var sin, eller vilket år Makalösa Monika?
Alltså jag tror, alltså det blev en hit 86, men jag tror att den har sitt ursprung på en platta som han gjorde, en fullängdare han faktiskt gjorde 85, om den då hette Tomteland, eller om den hette någonting med Trolles sång. Alltså han, jag tror han skrev de här på uppdrag någonstans ifrån.
Ja.
Mikael B. Tretow är ju, jag ska inte säga en obesjungen hjälte, för att Björn och Benny ger aldrig en intervju utan att lyfta fram honom.
Ja.
Men han var väl för ABBA vad George Martin var för Beatles i någon mån. Alltså han var den som adderade det lilla extra som
det
skapade
ljudbilden. Det som folk internationellt kallar ABBA-soundet är att man tar Anfrid och Agnetas röster många gånger. Så det är alltså... Om det är 3-4 stämmor i refrängerna så är varje stämma pålagd med samma röst många gånger. Det ger ett väldigt fett sound och så vidare.
Ja, han experimenterar mycket, men det är han som saktar ner ljudbandet, alltså till Dancing Queen. Alltså gör det något lite.
Uh-huh.
Han drar ner, alltså pitchar ner heter det inte.
Uh-huh. Heter nej, det? Men man saktar ner ljudhastigheten. Uh-huh. Ja, precis.
Uh-huh. Så du kan kolla här. En 24-kanals tejp. Var är trummorna? Där är en hi-hat, tack. Där har du en virvelkagge. Och en baskagge. 3 kanaler trummor. Och då hade jag säkert 8 kanaler till att börja med. Och så har de gått undan för undan. Benny har fått dem till sina mogar. Så att det var så det funkade.
Och han började som ung i Norrköping, sådär, som sådär teknikfreak som sitter liksom och klipper i gamla nagarband. Och sen på 60-talet har han ett band ihop med Mikael Rammel.
Just det.
Vars pappa Pavel någonstans också finns inom det fält vi pratar om. Sister Marielle is crying out as she hears this. Her lappy has gone. En knasig detalj är att Mikael B. Tretow var döpt till Bo Mikael Tretow.
Ja, okej.
Okay. Så att rimligare, det skulle... han kallade sig för B. Mikael Tretow.
Ja.
Men han bytte alltså plats och tog bort en bokstav. Ja.
Men med den här makalösa manicken har ju också en narrativ form. Det är en slags intervju, att det är någon, en reporter som... Jag har fått besök av professorn här, och så dör han igång sin maskin. Och som tror... också ett slags rap, får man väl säga. Försöka,
ja,
strömmen kommer in genom hålet. Och det är lite funktraditionen med... Thomas Funk-traditionen med roliga röster och så här.
Ja, och Tretow gör nog alla rösterna själv. Jag tror den här intervjuaren... Alltså det finns fler låtar på den här original-LP:n där han intervjuar olika figurer.
Till skillnad från Bröderna Djups ATRS så har jag inte... haft tillgång till fullängden. Så jag kan
inte
bedöma.
Jag minns en annan sång från samma som heter Jämmer. Alltså det är några gnälliga troll som sjunger om att det var bättre förr.
Men det är också någonting med det här, på ett sätt ironiskt, att det är någon slags underground med detta och lite hemlighetsmakeri med många av de här, trots att egentligen är målet är ju alltid att så brett som möjligt underhålla och slå igenom. Och
ja, det vill jag ifrågasätta, om det verkligen alltid är målet. Alltså, många av de här låtarna, och det var vi inne på i förra avsnittet också, kommer nog snarare ur någon sorts subkultur och har letat sig upp.
Det var det jag menade.
Vi pratade till exempel om Båten Anna.
Precis, det var det jag var på väg till. Att, liksom, att de har, men ändå, just man vill, till exempel den här Attack, Oa hela natten. Det är liksom något som skedde där och då, man experimenterar, spela in det här kanske på en timme eller så. Och varför väljer man namnet Hemliga byrån? Och varför är man hemlig om vilka man är? Fyller man av för en dedang oavsett dess novelty status eller inte? Det finns någonting med det också, det här att om man, speciellt om man gör det här vid sidan av, som ju både Tretow och Sören och Anders och alla de här gör, då har man det här lite som en guilty pleasure på något sätt.
Ja, eller ja, precis, som en slags plojverkstad. Alltså, vi sätter inte namnet Mikael B. Tretow överst på omslaget, för att det är inte, det ska inte förväxlas med andra saker jag gör. Alltså, jag kan vara lika seriös och lika uppriktig när jag gör den här skojiga grejen, men det är lite viktigt att vi ändå särskiljer så att de hamnar på olika ställen i skivbackarna, för att, så att inte den ena publiken blir besviken.
Nej, precis. Nej, det, om vi går ner, går fram lite på 80-talet och ner till dina hemtrakter i Skåne, där så har vi Ulla-Bella Rap 89 då.
87.
Alltså,
det är från andra Solstolarnas säsongen. Du gjorde,
det så,
du gjorde två säsonger, 85-87.
Men det är ju intressant, för att det är ju då, vad ska man kalla den formen av tv-program? Det är också, det finns en lös handling, men det är också ofta med en gäst. Och det är ofta återkommande så här running gags.
Ja, alltså det är ju egentligen en sorts sketchprogram med den, med den skillnaden att det finns, kalla det en kombination av sketch och sitcom. Macken har lite grann ett liknande upplägg, som ju också är från samma tid.
Fast mycket 86. Mer genomarbetat, får man säga.
Jag uttalar mig inte om kvalitetsskillnader, men den har ju samma princip. Per Dunsö och Ola Ström var två, liksom, de gjorde ju barnprogram i Malmö. De hade gjort Dörren, Drömplanket, Sångbåten, Gammalt
och både Solstolarna och Toffelhjältarna är väl tänkta egentligen för barn, eller?
I högsta grad. Toffelhjältar, de här gör som låt.
Trots att det är Samantha Fox i bikini och så. Men det var ingen som tyckte det var konstigt då, kanske?
Det fanns nog de som tyckte. Alltså, ja, precis. Toffelhjältarna och Solstolarna går om låt. Toffelhjältarna går på som jullovsmorgonprogram och Solstolarna som sommarlovsmorgonprogram. Och de gör två säsonger var det. Och det är som att de, Per och Ola, vill varje säsong liksom mer och mer göra pop.
Ja, man märker att de är habila låtskrivare, märker man.
Nej, helst igår, Ola Ström var ju på 60-talet Malmös Tommy Blom.
Mm.
Alltså, Tommy Blom i taget. Alltså.
Ja, just det.
Alltså,
ja.
Han hade ju bandet Gångs, och så var det stora Malmö-popbandet. Ja. För övrigt med Bo Mora Mortensson som spelar Skumberg i Solstolarna. Loppan is the Swedish form, the villa pussla bulgar and flå. Och Ola Ström var ju, liksom, han var ju hur het som helst, och så hade Mick och Keith hemma. Han och Johannes Boss var bästa kompisar, och de hade liksom Rolling Stones boende hos sig på Färsens väg. Och sen så började han och Per Dunsö göra barnprogram med, som har väldigt, skulle jag säga, hög musikalisk kvalitet. De börjar i radio med professor Ljusdom, Göte Skötare och jag. Och sen så får de börja göra verkligen lågbudeprogram i tv, där de också får spela alla roller då, för att de har inte råd att ta in fler skådisar.
Är det inte så att i bägge de här så är det något slags... I Solstolarna så driver de någon slags hotell, eller?
Ja, precis. Direktör Knegoff driver ju någon sorts semesteranläggning.
Det är ju ändå klassiskt sån här sketchupplägg, alla Fawlty Towers liknande då. Att gästen kommer ju alltid... Det var ofta en gäst med i PM som var en kändis redan, som då får komma och checka in, som jag minns det, hos...
Ja, så är det i den andra säsongen av Solstolarna.
Mina minnen här ställs mot en riktig konnässör.
Men då jävla sidan gjorde de 10 program, och i varje program så gästar en aktuell popstjärna.
Ja, det kunde vara ganska stora namn.
Ja, det var genomgående stora namn. Det minsta namnet var förmodligen Dodo and the Dodos, som var någon dansk... Men jag pratade med danskar, så varför känner du till dem? De var ju verkligen bara liksom ett pyttebär. Ja, men de var ju med i Solstolarna. Men sen så det var det ju svenska actor style, Lena Philipsson och Pernilla Wahlgren och så. Men sen så, och Lili och Susie. Mm. Men sen så var det Samantha Fox.
Det är en stor...
Och Mandy Smith.
Ja.
Och Samantha Fox, hon var ju absolut en popstjärna. Hon kom ju lite grann från det erotiska fältet. Hon hade vikt ut sig lite.
Ja, den hit, jag vet inte, man kan kalla det en novelty, en erotisk novelty hit med, vad heter den? Touch Me.
Mm. Idag så är det ju lite dubiöst. Alltså Samantha Fox som ju då var en tonårsidol, men som någonstans kom ifrån ett lite slisigt fält. Och sen Mandy Smith som också försökte sig på en popkarriär, men som var mest känd för att 13 år gammal, jag tror hon var 13, kanske 14, när hon blev ihop med Bill Wyman, basisten i nämnda Rolling Stones, och som ju då var 40 plus. Så det var ju som, hon var ju sådär liksom skandalkänd, och idag så hade vi ju liksom,
en skandalbiot
så hade ju som
Powell hade sagt.
Ja, precis.
Var de då, de var de enda egentligen riktiga internationella gästerna i Solstolarna?
Ja, förutom
Ja, just det, men det är bara tvärs över sundet. Men varför har man handplockat just dem, infinner sig också frågan.
Ja, precis, och det kanske vi inte ska diskutera i det här programmet. Och det var
SVT inte, som stod bakom
detta. Ja, och det var inte det smartaste karriärmässiga eller karriärstrategiska steget i Per Olas karriär, för sen så blev de lite skadesköt lite grann sig själv. De kom att förknippas väldigt mycket med det här. Utspelades ju också, spelades in på Ribersborgstranden i Malmö, så det är ju väldigt mycket tuttar, vilket vi inte alltid förknippar med barnprogram. På 80-talet så var det om man gick på en sandstrand, då såg man bröst, för att man får
solade toppen. Ja, det fanns väl också så att säga mycket sån humor av typen Benny Hill eller så, som jag vill minnas att de vuxna inte moraliserade över, utan det är väl humor.
Det är ju Gösta och Gördis då, de spelar i det äkta paret Gösta och Gördis, där Gördis hela tiden genomskådar Gösta. Han vill inte alls skåda fåglar, han vill titta på just bröst. Och det är ju, det är väl liksom en klassisk någon sorts liksom buskishumor, men som kanske inte helt hade liksom, idag liksom fasats in under rubriken barn i tabellen.
Jag ska inte ta gift på det här, men jag är ganska säker på att jag har läst någonstans att antingen både Per och Ola, eller någon av dem, eller någon annan i den här produktionen, läste på musikvetenskapen i Lund.
Ja, men det tror jag.
Men det vi skulle prata här var ju Ulla Bella Rapp,
ja,
som ju då är, har satt på, till exempel finns det, nu är public service så att jag kan inte säga vilket telekombolag det är, och jag minns det heller inte, men det finns ett av dem som har, när man ska ringa upp sin telefonsvarare, vet du vad man ska skriva in då?
888.
Ja, precis. Det måste ju vara en Ulla Bella.
Ja, hon hade det som någon slags catchphrase. 888.
Ja, för hon höll på vid telefonvisaren. Ja.
Och jag menar, på ett vis, alltså, Ulla Bella Rapp, alltså, i programmet Solsång så förekom det ju väldigt mycket originalkompositioner av Per och Ola. Alltså, det var ju som en precis som i fallet Galenskapen och After Shave.
Ja.
Macken som kom 86, det är 6,5 timmes avsnitt, 3 låtar i varje
låtarna
avsnitt.
Låtarna kanske är det som har stått så bäst egentligen.
Ja, och som inte minst gjorde att de här grejerna fick ett vidare liv i en tid då fortfarande köp VHS och sånt inte var etablerat.
Nej.
Alltså Macken låtar som Macken och Jag vill ha en synt och Jag ska bara laga vattenpumpen Gärd. De hamnar på Svensktoppen och så. På något vis så påminner serierna Solstolarna och Macken om varandra rent genremässigt. Alltså att vi har en liten ensemble som gör lite sketchkaraktärer omväxlande.
Fast här är ännu mindre, för egentligen de två gör ofantligt många egna karaktärer. Och det inbjuder ju också till extrema minspel och kläder så, för att man ska kunna skilja vem de är när de är tullmästaren eller när de knegar på.
Men de här figurerna i alla fall, de fick ju sina låtar i serien. Och sen så just Ulla Bella Rapp.
Det var något av en hit, eller?
Ja, jag tror den låg på Svensktoppen.
Nej, det kan inte han är fel att sätta här. Då kommer han möjligtvis tillbaka om en stund ungefär. Du kanske undrar hur det kommer sig att världen består från sådana försiggångna grova som ingenting förmår. Du var kvar direktör och chef och president som du hittar ute i maktens korridor. Och du förstår så där vi ser en kvinna och hon vet alltid bäst. Jag ska säga det, det gäller som ett öst som bäst. Jag kan titta ner klart, men jag kan skicka telegram och skriva brev till myndigheterna som aldrig kommer fram. Och det andra kan jag också, det ligger ju i tiden. Och pratar jag fin, för min röst är det som sidan. Jag behärskar fjolspråket, han har ämnat, jag är läktare. Det är så jag vill, sen jag målar direktör. Jag med tunga rätt i mål och kulturella bieffekter som går samlade galant utan tål till en favör.
Nu har jag inte hört den på då 35 år, så mitt minnesbild är lite... Men jag undrar om det inte är en av dem faktiskt, som faktiskt är ganska imponerande rappad i hastighet i alla fall.
Mm.
Jämfört med många av de andra som försöker ta-ta-ta-ta-ta på någon slags versbrott.
Ja, ja.
Så har han fattat att här gäller det att det ska gå fort rapp i käften och så.
Han rabblar stavelser, han spottar stavelser som är helt i klass med Carl Gerhard.
Ja. Men jag minns inte vad texten är. Är det en sån här berättande om vem Ulla Bella är?
Ja, det är ju en skrytrapp. Hon berättar ju om allt hon kan. Hon kan liksom slå i katalogen, hon kan tillaga en hummer. Det är för att det ska kunna rimma på nummer.
För Ulla Bella är då en slags assistent till
Ulla Bella, min sekreterare. Det är ju hennes... Vi kanske inte ska öppna Solsson här dörren, men egentligen är det så att figuren direktör Knegoff, han har ju multipla personligheter. Så när han tar på sig en stickad mössa på glasögon så blir han Ulla Bella, min sekreterare.
Men han går aldrig riktigt ur rollen eftersom det är min sekreterare.
Ja, precis. Och det är ju en rolig detalj.
Och hon måste ju då ha fått namnet efter den... artisten Ulla Bella.
Ulla Bella Frid, 50-tals slag och sång. Kanske.
Det är ju ett väldigt ovanligt namn.
Hon har ju ungers påbrå, Ulla Bella, min sekreterare. Vilket det är också. Ja, det är...
Men Ulla Bella Rapp i alla fall har nästan full pott på de här diagnoskriterierna, får man säga.
Ja, det har du, samtidigt som den också är plockad från ett sammanhang. Då skulle man ju kunna lyfta fram också Macken-låtarna på samma sätt. Jag vill ha en syntfassan. Har väl också det.
Ja. En liten sån här grej med lackmustest på novelty hit är om folk i samtiden, en väldigt nära samtiden, kanske under ett halvårstid, nåddes av den, även om man knappt ens lyssnade på musik, för de hade sånt genomslag. Så tror jag det var med många av de här sakerna. De kommer från ett sammanhang i någon sketch eller så. Men så hamnar de på Svensktoppen och alla barn härmar dem och tycker det är roligt och så vidare. Och så att man till sist alla känner till, det är jobbigt. Men det finns ändå. Och sen så ganska snabbt bortglömt. Men har satt då så stort avtryck att fortfarande många kan... Jag vågar nog påstå att mer än hälften av dem vi har nämnt här, eftersom det är snedtänkt lyssnare, ska jag säga, allt har ju folk känt. Det är inga obskyra saker där. Den är verkligen i sin tid fullkomlig mainstream.
Ja, precis. Och Ulla Bella Rapp och de här Macken-låtarna återigen, de lanserades ju i en av de två tv-kanalerna som fanns vid tiden. Mackens sista avsnitt sågs ju av drygt 3 miljoner svenskar. Och så att de blev ju väldigt brett lanserade.
En omvänd kurva mot Villanders turné som du nämnde. Där det var fullsatt första kvällen med Therese i slutet.
Ja, källa Janne Bark som stod på scen.
Men det är ju, om man ska prata om karriär... Som skjuter sig lite i foten karriärmässigt genom novelty hits. Du sa ju att det var inte så jättebra för Per och Olas karriär. Nej. Att de gjorde de här Samantha Fox-grejerna och så här, som inte åldrades så bra. Och som idag gör att om någon yngre person känner till det så är det ju ofta... liksom, tänk att SVT kunde visa sånt här på 80-talet. Liksom. Mm. Oavsett om man tycker det är bra eller dåligt så är det liksom från en annan tid liksom att... Och man ska nu inte säga att ingen reagerade, för det var säkert folk som skrev in till granskningsnämnden om detta också och så vidare.
Påfallande få, tror jag.
Om de gjorde det var det kanske mer av osedlighet. Inte dagens argument att det är objektifierande, utan då är det mer liksom att ska verkligen barn titta på det här?
Ja, faktum är att det var ju alltså ett barnprogram som gick på morgonen. Mm. Alltså sånt klassiskt för att föräldrarna ska kunna ha sovmorgon. Mm. Men man repriserade på kvällstid för att man fick in brev från pappor som också ville titta.
Alltså positiva brev som sa att jag vill inte missa det här, men jag vill inte gå upp.
Det lades på lördagen klockan 19.
Ja, det var otroligt. Ja, men apropå det, som de som då har kanske pajat sin karriär med, så frågan om det var bra för Electric Boys karriär att göra en skiva ihop med Svullo. Dels singeln, maxi-singel som det var på den tiden, och fullängdaren För fet för ett fuck. Mm. Som vi då är väldigt kapabla musiker, en slags sån här liksom funkrockband liksom.
Conny Bloom heter gitarristen och han är väldigt högt ansedd som just gitarrist. Ja, alltså ingen av oss kan ju nämna några av Electric Boys låtar från tiden.
Nej, men deras riff i förfeten och många som kan sjunga med.
Ja, precis. Alltså, nej, visst, på ett vis kanske det sköt deras karriär i sank så tillvida folk trodde att de bara var som liksom ett kompband till Mickey Dubois sketchfigur Svullo. Mm.
Här har vi också återigen samma, det här kom inte från ingenstans utan det kom för att han började göra låtar som en slags efter att Agne och Svullo hade blivit populärt också i SVT då.
Ja, precis. Agne och Svullo hade sin första inkarnation. Jag tror det var 10 minuters sketchprogram som gick på lördagen.
Någon slags tidig form av lite sån här Jackass. Att de var ute på stan och skrek på folk som gick förbi.
Ja,
och så.
Det var ju en sketch. Jag tror inte det var så mycket...
Alltså... Ja, men det var ändå, hade en tydligt... Personan Svullo är ju... Jag är ett uppenbart sån vulgär, oborstad, obehaglig person, aggressiv.
Ja, men alltså, just Agne och Svulle, det är ju egentligen som Helan och Halvan. Det är ju som Svulle och slår Agne i huvudet, punkt. Sen så när Svulle vidareutvecklades utan Agne, då tänker du säkert på det här, då satt en videokamera i handen på Micke Dubois och han gick runt och liksom ropade till folk. Det kom en tant med lite krulligt hår. Du, Stålullsfabriken ligger där borta.
Och lite så här, men det, om jag minns fel, men Sten-Åke Cederhöks liknande kofta och en liten sån här...
Han hade ju enligt legenden i alla fall hade han exakt samma hatt som Brasse hade i Fem myror.
Alltså inte en likadan utan samma exemplar?
Samma exemplar, enligt legenden. Alltså en liten sån här skinnhatt. Nej, och sen hade han ju en allt trasigare kavaj. För sen åkte ju Solo ut på turné, bland annat Griståget ihop med Eddie Medusa. Och den här kavajen blev väl allt grisigare och trasigare på tiden. Men så Svulle var liksom en gubbe på samma sätt som Kurt Olsson var en gubbe som dök upp i alla möjliga sammanhang. Och precis som Kurt Olsson så gjorde han ju också då musik. Det var liksom självklart. Och det var ju en, för Fet för Fuck, det var en svensk topps hit. Återigen, svensktoppen var nästan alla 80-talslåtar här vi pratat om låg på svensktoppen. Jämte liksom Ratatas duett med Abba Frida.
Jackie.
Ja, men de också den här jag vet att du vill så länge vi
så länge har
den. Alltså den låg
den petades ner i denna vecka av För Fet med Svulle som är på första platsen.
Ja, det var så alltså just då vi pratar, vi har ju lagt fram tesen att 80-talet skulle vara synnerligen novelty hit tätt. Svensktoppen kan absolut ha bidragit.
Ja, det tror jag.
För där låg ju också liksom Magnus Ugglas Fula gubbar som delar en del av de här kriterierna.
Magnus Uggla gjorde ju för övrigt senare på 90-talet en låt om den här typen av person, Johnny Balle. Just det är uppenbart att den som träffas av kritiken är sådana karaktärer som Svullo, Ronny Jönsson som Claes Malmberg hade.
Och som just också att man, gjorde låtar.
En slags transgressive humor, att man... För tesen i Ugglas låt är ju att det var Johnny Balle som sa det, var inte jag. Så försöker man gå över till en seriös karriär genom att ha säga sånt som man inte får säga. Så. Det var faktiskt Johnny Balle som sa, ja jag lovar det är sant, det var inte jag. Jag kan inte allt som får, det jag är inte för. Go, Johnny, go, Johnny, go, Johnny, go, 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 Johnny, go, Johnny, go, sin egen väg. Men om man kollar på För Fet, som ju var en stor hit då, för de här, utifrån de här kriterierna så är det otroligt fascinerande hur mycket som uppfylls. Alla 14 tror jag åt det med. Till exempel en sån grej att den börjar med någonting. Han räknar in och så kommer det några mjuka stråkar. Bara, nej! Lägg av! För fan det ska vara! Sen så kommer det här då lite coola riffet. Då kan vi bocka av den. Och sen så är det någon slags historia om... Det är inte bara så att han har hittat på en rolig refräng att jag är för överviktig för att kunna ha sex. Utan det är då olika episoder i verserna som visar på varför det här inte är möjligt och så vidare.
Ja, just det. Jag kommer inte ihåg riktigt story, men han sjunger någonting. Han har ju den här klassiska...
Ända sedan jag var liten började med det.
Ja, men så sjunger han den där klassiska fasen att spriten räddar honom från idrotten.
Ja, just det.
Hur han nu formulerade.
Den har väldigt många av de här. När han är en persona, det är ett narrativ, det har den här falska starten och så vidare. Ja, det är en fascinerande låt. Jag vet inte hur i vilken mån den lever idag. Vi är ju bägge födda någon gång mitten av 70-talet, så det här kunde man inte missa då på slutet av 80-talet.
Alltså lika mycket som de andra låtarna vi har rabblat. Ja. Alltså lika mycket som Hej hej hemskt mycket hej.
Ja, precis. Ja, det, men det här är då går vi in, kan man säga, med 90-talet. Mm. Det här var ju 89 eller något sånt där, tror jag. Du sa att Ron Jönsson som alias också hade släppt låtar.
Ja, rock'n'rolla ayatollah.
Det låter väldigt novelt.
Han gjorde nog en hel fullängdare som Ron Jönsson. Som, alltså var Claes Malmberg i någon slags skinnkepp som var från Mölndalsbro. Och brukar säga snuttgurka.
Rock'n'rolla ayatollah. Det var lite på ett sätt nästan drag av både Kurt Olsson och Svullo.
Ja, och Ronny och Ragge.
Ja, just det.
Som jag också sen, alltså Fredrik Granberg och Peter Settman, som också blir ett sånt här fenomen några år in på 90-talet.
Just det, med skillnaden då att istället för att ta sig av dagar eller superhjälse så blir de SVT-chefer och... Typ framgångsrika företagare, den ena i alla fall, Settman.
Ja, Peter Settman byggde ju upp produktionsbolaget Baluba. Mm. Fredrik Granberg har ju fortsatt att göra sånt som Dr. Mugg och Hem till Midgård och Kommissarie Speck. Ja. Han har hållit tramsets fana högt genom decennierna. Och de har ju båda, alltså under 2025 så återförenades Ronny och Ragge. Men då, de hade ju också som hittar, som vi kanske kan kalla som en sorts novelty-hittar. Alltså den här lilla söta Anna.
Mm. Som jag har sett att de turnerar nu.
Ja, precis. Jag
tror att det är liksom också på ett sätt fascinerande att sett man ändå väl ut i folkparkerna.
Ja,
det kan inte vara av ekonomiska skäl. Han har det nog ganska väl ställt. Men ja, av men något det, skäl vill han ändå åt det. Och det är klart det blir en slags nostalgi då för en hel generation med de här.
Alltså det är väl roligt att stå inför 10 000 människor
och, som sjunger ens låtar.
Ja, och så står man där med nedvävade jeans och visar mig inte en kastet.
På det sättet så uppfyller de nästan inte novelty ifall de fortsätter att hålla låtarna vid liv.
Ja,
då är det inte så att säga så tidsavgränsande. Så.
Bara säga två saker på det. Alltså på Baluba som ju så småningom var ett av Stockholms stora produktionsbolag och låg i centrala Stockholm. Det första man såg när man klev in, det var en stor bild på Ronny Ragge. Mm. För det skulle alla veta att det är de här två som har byggt möjligheten för Peter Settman. De gjorde några som oerhört utsålda folkparksturnéer i början på 90-talet. Sen just Ronny Ragge, apropå liksom tidsandor, så de pratar ju mycket om pökar och pöksäck. Alltså,
fanns det myntande ordet eller fanns det?
Jag tror att det fanns, men att de verkligen exploaterade. Och Let's Pök, tror jag en av deras fullängder hette. Christer Sandelin gjorde musiken. Men där sjunger de till lilla söta Anna om en sönderpökad säng och så. Och så fanns ett program som hette Småstjärnorna. Alltså, det började med Sikta mot stjärnorna som ju var ett program där folk liksom skulle härma kändisar. Och sen kom Småstjärnorna.
Det är 90-tal vi pratar om nu.
Ja, precis. Lasse Holm ledde det. Och sen så kom Småstjärnorna där barn då klädde ut sig och mimade till artister. Och där gjorde ju några barn den här om en sönderpökad säng. Och det apropå att det är saker som kanske inte hade flugit idag eller som stoppats redan på idéstadiet idag.
Ja, precis, det är nog så. Och det var andra sidan ett ganska genialt sätt det där, deras personer som det blir då i plural är ju
skönt med latinkunniga gäster.
Det är ju någon slags raggare i en småstad med Gällivarehäng och så här snus som hänger och så här, polisonger och så.
Polisar?
Ja, det var liksom roligt för den urbana publiken för att de trodde att det var så det var i Hedemora. Alltså. Men det anammades väldigt hjärtligt också i Hedemora. Trots att det nog låg ganska fjärran, för de kan ju inte på något sätt passerat som riktiga raggare. Men det var ändå att nu är vi synliga här.
Ja, precis. Alltså, ja, det var väl lite grann liksom Mamma vår by är på
tv-effekten.
Ja, precis. Alltså, var kommer det två så här, liksom, urstockholmare och känner till fordar och polisar och Gällivarehäng.
Men 90-talet annars domineras ju, om man ska... Gå in där då, så är det domineras ljudmässigt, tycker jag, på plamsiken av det som då hette Eurodisco, som är alltså sån här tvåtakt som är lite sån här, ja, det var det liksom hela Europa dansade till, kan man säga. Och det roliga är att så låter ju fortfarande barnmusik. När man försöker lansera, vuxna försöker lansera musik till barn, då är det alltid det där soundet man vill ha. Och där fanns ett antal stora världshits som nu från Sverige som skulle kunna kallas novelty hits. Så det kanske främsta exemplet är ju Rednecks Cotton Eye Joe där, som är har lånat en sån här. Den finns på någon sån American Folk Song Index 23B eller något. Den refrängen.
Ja, det är ju en gammal country-sång.
Och sen la jag på det här kompet då, och sen lite banjo och samplingar och så. Och där har jag förstått att denna gjordes i all hast. Någon som tyckte det var kul. Så sen fick man i efterhand skapa ett band, ta in några personer som skulle vara de här rednecks då. Så. Det är väldigt novelty-kompatibelt, även om det... Och det är också väldigt one-hit på det sättet de försökte följa upp. Jag tror första låten heter Cotton Eye Joe, den andra heter Old Pope in an Oak. Och de här var ju enorma då, den där låten över hela världen så att säga. Och utlöste lite, i vilken del de var reaktiva på det och vilken de själva bidrog. Men det kom ju ett par andra sådana här, var det Drängarna? Ja, Drängarna fanns ju. Vill du bli min fru?
Ja, precis. Mm. Vi nämnde diverse angränsande begrepp, One Hit Wonders och sådär. Man kan också prata om sommarplågor.
Mm.
Många novelty-hits har blivit sommar- och ibland julplågor. Alltså det här var ju någonting, jag vet inte om det var sommar 92. Då var det svårt att undvika Drängarnas Vill du bli min fru, ska jag ta det här och nu. Då men om du inte kan med... får du ta en annan man.
Då kanske till och med var före Rednecks med detta.
Jag vet inte, men det är ju verkligen som du säger, liksom någonting som ligger i tiden. Vi ska kombinera liksom det moderna
med banjon.
Ja, med någonting som är liksom väldigt folkligt och ursprungligt.
Det drevs ju en process med det här bandet. Är det Landslaget? De heter
Lasse Lindboms gamla band.
Menar att den här slingan var tagen från deras. Och den låter ju väldigt snarlikt. Och det finns en hel bok om detta av Bengt Edlund som heter Riff inför rätta. För det var en av de stora såna här upphovsrättsmålen där musikforskare bjöds in att vittna både till stöd för, vad heter det, käranden och... Svaranden.
Och vet du vad resultatet blev av processen?
Resultatet tror jag blev att de Drängarna fick betala en stor del av intäkterna för det till Landslaget. Vilket ju är öppnade upp för att det bara var egentligen att knacka på med advokater i alla de fall som man...
Där en poplåt påminner lite grann om en annan.
Ja, precis. Så här var ju frågan då om det hade verkshöjd som heter, eller om det var för generiskt. Mm. Men det var väldigt mycket som påminner. Det var ju fiol i bägge fallen. Och jag tror att det till och med förde sådana här resonemang ungefär som nästan teknisk bevisning att en av Drängarnas föräldrar hade haft den här Landslaget skivan hemma och att det kunde bevisas. Det är lite som Mockfjärdsrevolvern, att man kan visa att du bör ha hört den här låten.
Ja, och Drängarna vet jag väldigt lite om. Alltså det var verkligen liksom ett fenomen som kom och gick. De kanske blev rätt så skadskjutna av den här processen, misstänker
jag. Ett litet förbehåll för det är ju att vi är som sagt födda mitten på 70-talet och vi hävdar ju här nu att 80-talet var en stor guldålder för det. Det är möjligt att de som är födda runt 85-86 skulle kunna fylla på med många fler exempel på 90-talet.
Ja, det tror jag.
Men jag tror ändå att det var någonting... Fransky Bengtsson som sa, jag vägrar läsa böcker som börjar med vi lever nu i en brytningstid. Så man ska ju akta sig för att använda det. Men jag tror att 80-talet var ändå en sån där det fanns kvar delar av den gamla musikindustrin där man inte tog så allvarligt på saker utan slänger ut en skiva här. Liksom.
Ja, men vad som hände på 90-talet är ju att marknaden globaliseras, att man i Sverige börjar göra internationella hits på ett annat sätt.
Ace of Base, ja, Roxette.
Precis, man börjar sjunga mer på engelska och sådär, men det finns ju fortfarande Alltså jag skulle säga att det danska bandet Aqua, de la novelty hit på novelty hit. No. Alltså de plockar ju gärna en grej som Barbie. Nu klär vi, alltså vi gör någonting lite så erotiskt tvetydigt kring you can brush my hair and dress me everywhere.
Om man dör fram till det här TikTok-mediet nu, där kan man säga att fast nu kommer ännu mer från gräsrötterna, så att säga. När en barn någonstans i världen säger något roligt, något som blir meme-artat, och så börjar folk göra remixar och danser och så till detta. Det är ju väldigt mycket av samma sak, men med skillnad att det kommer från någon som själv sitter och använder det här. Det är inte så att man måste ha en 24-kanalstudio där man går in och gör det här ploj-låten, utan det kommer ju från... Men det är väldigt mycket samma saker som blir populära. Mycket av det som... Ett typiskt exempel är ju så här att tror kanske 2017 eller så, Edvard Blom hade en hit, det kanske fel, för jag tror inte ens han visste att någon hade klippt ihop olika Edvard Blom, så du vet vad man
när man festar man.
Precis, och de har gjort en låt av detta.
Jag tycker att när man festar man, och då festar man rejält. När man festar man, och då festar man rejält. När man festar man, och då festar man rejält.
Det finns faktiskt en längre tradition inom novelty-genren med sådana också. Den här energikrisen 1974 eller något, fanns en sån där amerikansk novelty hit som var att de tog en låtsad intervju med en senator eller så, what do you want to say about this, och sen klippte man olika hits och sägningar till ett slags collage, och detta var en jättestor hit.
We are here at the White House for a special report on the energy crisis. Mr. President, have you any statement? Mr. President, what really caused the energy crisis? Smoking in the boys' room. During the crisis, how much gas will motorists be allowed?
Just enough for the city.
Who do you believe the gas shortage will affect most?
Hello, yellow wheel. Det låter kreativt.
Ja, precis. Så det är en slags... Men det är intressant, och några år tidigare hade vi, eller det är väl 00-talet, hade vi den här botten, eller båten Anna som du nämnde också. Också ett exempel på att novelty-genren är på något sätt nog odödlig, men den tar sig olika former.
Och som så mycket annat så blir det liksom... Vi pratar om filterbubblor och åsiktskorridorer och så här. Alltså det blir liksom, kan bli enorma subkulturella fenomen.
Och det är
där den stora massan fortfarande inte har en aning om vad man pratar om.
Det är ju en stor skillnad med att det här är, om man säger fort, efterkrigstidens, att alla läser samma tidningar, samma radiokanal, samma tv-kanal och så. Det möjliggjorde ju ett helt annat genomslag där det inte gick att värja sig mot novelty hits, så att säga.
Ja, och fortfarande på det 80-tal som du och jag är upphängda på, så fanns det ju faktiskt bara liksom tre radiokanaler och två tv-kanaler som idag var.
Och då var det sådana här program också som Jakob Stege och Rassel och allt vad de hette, som också ofta lanserade, och Nygammalt för all del, och Hike, som lanserade sådana här för att man skulle ha en gäst som kom in och sjöng, och varför då inte ta något som är lite tokroligt för alla åldrar. För det är ju de här på något sätt.
Det funkar då, och det funkar på något vis så även nu. Fast plattformarna har bytt ut och blivit fler, och vi som folk har lite grann liksom diversifierats. Men det här med novelty hit som vi nu har pratat om i två matiga timmar. Kan man säga någonting avslutande och sammanfattande om det?
Man kan väl säga kanske på något sätt att det är nästan sedelärande att man ska försöka göra en novelty. Vissa av de här har jag haft det från början, men oftast har det varit så att tillfälliga faktorer som gäller just då och bara då har gjort att någon har deras vanliga ploj eller lek med musik som ju tusentals andra har gjort. Så det är oftast först efter man kan se vad det var för det blev som det blev. Så att säga. Därför tror jag ingen har lyckats... Det fanns ju rena novelty artist som George Formby och sådär före andra världskriget. Och så där. Men efter så har det varit väldigt svårt att upprätthålla en sån karriär, livslång karriär. Då är man i så fall mer genrekompositör eller så, som Ove Thörnqvist eller Povel Ram eller så. Men då har man ofta många sidor. Men så novelty hitten är på ett sätt historien om tusentals enskilda öden till de här låtarna.
Det är historien om diverse tillfällen.
Ja, det är det. Precis. Mm.
Ja, men det tycker jag var ett någorlunda rimligt slutord. Så då säger jag Mattias Lundberg, stort tack för att du tog dig tid.
Tack för igen. Att kom hit.
Det här var ju alltså del två då om svenska novelty-hittar. Vi har inte hittat någon vettig svensk beteckning tyvärr. Vet du vad podden heter?
Kan det vara jag snedtänkt?
Det är korrekt. Den klipps av Linus Kulin, den mixas av Andy Lundgren. Har du någon som helst aning om vad vi kommer att prata om i nästa veckas program?
Det är nog i alla fall inte novelty hits en tredje gång i alla fall.
Nej, precis. Vi försöker hitta någonting annat. Det brukar lösa sig.
Programutsändningen presenterades av
Kalle Lind, kulturarbetare.